Och med vers 17. Romarbrevet 8, 1-17. Nu blir det alltså ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Till de som lever efter köttet har detta sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Så lyder Herrens ord. Rubriken för dagens predikan är Anden och helgelsen. Och den är kanske inte så där jätterock'n'roll. Eller jag vet inte vad ni tycker. Ordet helgelse är kanske inte det ord som vi oftast rör oss med. Och bara en sån rubrik kan ju väcka ett antal frågor. Som till exempel, vad menas med ordet helgelse? Vad innebär det att leva ett helgat liv? Och vad har anden med det här att göra? Men kanske framför allt, vad har detta med mitt liv att göra? Ja, oavsett vilket område vi närmar oss så brukar vi, kan man säga att man har någon form av förförståelse. Den kan ju vara helt obefintlig. Ordet helgelse kanske inte säger det någonting. Eller så kanske du har någon vag aning om vad det betyder. Någon kanske har fördjupat sig väldigt grundläggande, tagit reda på vad detta står för. Någon kanske har egna erfarenheter av detta. Oavsett var du befinner dig så är det inte alls säkert att bara för att du har gjort vissa erfarenheter så kanske någon annan som också har gjort motsvarande erfarenheter ser på detta på samma sätt. För min del, som har vuxit upp i kyrkan, så kan jag se hur exempelvis sånger som läs din bibel, bed varje dag, eller detta fantastiska uttryck som man lärde sig, damm på bibeln, rost i själen. Självklart har dessa sånger, dessa uttryck, fått mig att bära på en bild av vad kristen tro kan innebära. En bild som är rätt så märkt av ord så som måste eller borde eller ska. Samtidigt så lärde jag mig sånger där vi sjöng att endast av nåd får vi komma. Eller jag behöver dig, helige ande, för att möta en ny morgondag. Om man tänker att de där första citaten som jag delade, att de på något vis betonar vad jag måste göra, vad jag måste prestera för att vara en kristen, så är ju faktiskt de andra rätt så motsatta. Det är snarare vad jag som kristen får ta emot, vad jag får ta del av. Men jag tänkte att vi skulle faktiskt gå tillbaka till de här frågorna som jag lyfte i början. Och ta den första först. Det är rätt så logiskt. Vad menas med ordet helgelse? Och vi börjar med sammanfattningen. För ordet helgelse handlar om vad anden gör i oss. Det handlar inte om våra egna ansträngningar. Och ändå är det ju så lätt, kanske i ljuset av sången, strofen som jag citerade, att tänka att kristen tro, det är lite grann som en checklista. Okej, jag ska läsa 3 kapitel i Bibeln dagligen. Check. Och sen så ber jag en halvtimme varje morgon. Check. Och sen så får jag över 10, eller ska vi säga 12% av min lön varje månad till församlingens konto. Check. Och så kan jag dessutom kanske ta och engagera mig i en frivillig organisation utöver mitt heltidsarbete förstås. Och allt det här kan ju vara ett tecken på helgelse. Absolut. Men det kan lika gärna vara ett uttryck för något slags självförverkligningsprojekt, fast i kristen tappning. För vad var det egentligen vi läste i inledningen? Jo, så här står det i vers 3. Att det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Och lagen som avses här, det är ju förstås den lag som Israels folk fick given av Gud i det gamla testamentet. När Gud slöt förbund med sitt folk. En lag som visade hur människan kunde leva ett liv i Guds närhet. Och lagen, den var god i sig. Men på grund av att det mänskliga släktet är som det är, så var och förblev lagen omöjlig att efterleva. För ska man se till det bibliska vittnesbördet, så talas det om hur hela mänskligheten, allt sedan syndafallet, har en benägenhet att ständigt och jämt vända sig bort från sitt ursprung, ifrån skaparen. Och istället söka sin lycka i de egna projekten, i de egna avgudarna. Hela gamla testamentet är en upprepning av samma mönster. Hur Gud griper in, visar på en väg, hur mänskligheten svarar på detta. Men efterhand avviker ifrån detta för att komma till insikt att oj, vad är det som har hänt? Och sen så vänder man åter till Gud. Och det lagen inte klarade av att bryta med detta destruktiva mönster, det ser vi i ljuset av den här texten, att det gjorde Gud. Och han gjorde det genom att bli det vi är, för att vi ska kunna bli det han är. Smaka på den. Gud blev det vi är. Alltså han blev människa. För att vi ska kunna bli det han är. Det vill säga helt rättfärdiga. Och därmed, står det i vers 4. Därmed, eftersom Gud gjorde detta, kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte vår köttsliga natur. I klarspråk att det som är helt omöjligt utifrån ett perspektiv som är grundat på egna ansträngningar, det gör Gud möjligt genom att själv gripa in i vårt ställe. Här kan det tarvas en förklaring. För den här texten handlar ju rätt så mycket om köttsligt och andligt. Jag vet inte, det i sig kan trigga igång en massa tankar. Vad är det som avses här egentligen? Och här tror jag att det är väldigt viktigt att vara tydlig med att det här handlar inte om kroppsligt, fysiskt kontra andligt. Det vill säga att kroppen eller Det materiella, det skulle vara fult, det skulle vara orent, medan det andliga, det är egentligen det som betyder någonting. Helst av allt så skulle vi sväva en halv meter ovanför marken som några andeväsen, då skulle tillvaron vara fulländad. Nej, det handlar inte om det, även om det genom hela kyrkohistorien gång på gång har kommit personer som på något vis har antytt det här och på så sätt har fått den kristna tro att framstå som både livsförnekande och skambeläggande. Men jag tror att det är mer fruktbart att läsa de här orden utifrån Guds frånvänt och Guds tillvänt. Om vi skulle prova att läsa den fjärde versen med dessa ord istället, så blir det kanske lite tydligare. Och det här är ju inte bara jag som tycker det är kul att laborera med ord, utan det här tycker jag motsvarar ungefär vad helheten försöker att säga. Om vi läser den här versen med de orden så blir det så här. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever Guds tillvänt och inte Guds frånvänt. Alltså, helgelse handlar om att i frälsningen så ställer vi oss på andens sida. Och genom anden får vi hjälp att resa oss upp igen och igen. Oavsett hur många gånger vi faller, för det kommer vi att göra. Och livsriktningen strävar hela tiden fram mot korset och inte bort. Så på så sätt så framstår helgelsen snarare som den ständiga omvändelsen i andens kraft. Bort från det som vill skilja oss ifrån Gud och till det som förenar oss med honom. Då kommer ju följdfrågan. Vad det innebär att leva ett helgat liv? Och det innebär inte att klättra högre och högre upp på en stege. Även om vi ofta tänker i den bilden. Att jag tar ständigt nya steg högre och högre upp. Där det översta trappsteget skulle motsvara fulländningen. Det här blir en missvisande bild att se på helgelsen. Och ett helgat liv. Och jag ska återkomma till varför. Snarare så handlar ett helgat liv om att lära sig att se vad det är som försöker att dra mig bort, vad det är som försöker leda mig bort ifrån Gud. Och detta blir möjligt genom att vi som troende har fått den helige ande som gåva, som hjälpare i våra liv. Och att denna erfarenhet får prägla oss genom att vi blir lika den vi umgås med. Men, och det här är viktigt, framför allt så handlar helgelsen om att växa i nåd. Och nu låter jag kanske som en gammal reformator som betonade nåden så starkt. Att växa i nåden. Att genom att fördjupa sig erfarenheten av vem Kristus är, vad han har gjort och vad han vill göra. Inse vilket stort beroende vi har av honom. Och här kommer ju den paradox som visar varför bilden av helgelsen som ett klättrande på en stege blir så fel. För många är de som kan vittna om att detta att växa i nåden, det är också att växa i insikt om sin egen syndfullhet, sina egna brister och tillkortakommanden. Och om sitt totala beroende av Guds oförtjänta nåd. Och samtidigt är det ju just denna insikt, när vi inser hur utlämnade vi är och hur beroende vi är av nåden. Samtidigt vill ju denna insikt väcka en längtan till liv i våra, väcka våra längtan till liv. Att gensvara till den Gud som ger oss allt vi behöver, trots att vi inte tycker att vi klarar av att fullfölja det liv på det sätt som vi önskar. Därför blir ju inte ett helgat liv ett tillägg, någon slags överkurs för några få utvalda, utan det blir snarare ett oemotståndligt gensvar på Guds fria nåd. Utan nåden så skulle helgelsen bara vara som ett tungt ok som vi skulle försöka konka runt på egen kraft men aldrig lyckas med. Vi skulle förpassas tillbaka till lagens tid. Men tack vare nåden så vill anden väcka denna längtan i oss att ta upp samma ok. Och med andens kraft hjälpa oss att se glädjen i att dela Kristi lidande för att också få dela hans härlighet. Så här stod det i den 15:e versen. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Alltså anden vill lära oss att förstå att Kristi död och uppståndelse gäller också dig. Att du är förlåten. Att du har försonats med Gud. Att han själv bjuder ut dig och växa i denna insikt. Och glädjas i hans närhet. Eller som Lina Li sa eller uttryckte det i sin predikan för några söndagar sedan. Kom ut och lek. Och vad anden har med det här att göra, det är väl rätt så uppenbart. Det är det enda som jag återkommit till egentligen. Att genom anden blir helgelsen möjligt. Och den sång som jag citerade i början. Jag behöver dig, helige ande, för att möta en ny morgondag. Jag behöver dig, helige ande. I mig själv är jag oändligt svag. Den beskriver ju väldigt tydligt vad alltihop handlar om. När vi väljer att följa Kristus, att bli hans lärjunge, då får vi den helige ande som gåva. Det har vi hans ord på. Och genom att vi får anden som gåva så blir ett helgat liv en möjlighet. Så att växa i nåden, det handlar ju om att i högre grad våga låta sig ledas av anden och växa i förundran. Men vad har allt detta med våra liv att göra? Jag kan mycket väl tänka mig att du sitter och funderar. Men det här låter bra. Det här är ju teoretiska resonemang. Och du har säkert hört mycket eller kanske alltihop förut. Men frågan som fortfarande hänger i luften är kanske... Ja, okej. Okay. Men vad blir praktiken i det här då? Vad är kopplingen till mitt liv? Och frågan kanske inte blir mindre brännande om man tittar på kyrkan. Kyrkan som enligt Bibeln är Kristi kropp. Om man närmar sig kyrkan med föreställningarna, men där bör vi få en bild av den perfekta gemenskapen. Där människor lever helgade liv, där borde väl gemenskapen vara, om inte helt perfekt, så nästintill. Men många vittnar om att de blir besvikna när de har gått in med den föreställningen. Kanske egentligen inte så förvånande om vi återigen påminner oss om hur mänskligheten allt sedan syndafallet har sin prägel av dessa krafter. Likaså detta att överlåta sig åt någon eller något Det är inte okomplicerat. Det blottar oss på ett sätt som gör oss mer sårbara. Och att i det skedet, när jag faktiskt har valt att överlåta mig åt en gemenskap, när jag då börjar inse att tro och liv håller inte alltid jämna steg, det kan bli en väldigt smärtsam insikt. Andra människor kan såra oss djupt. Särskilt de som vi har litat på. Samtidigt får jag påstå att det inte alltid är lättare att konfronteras med sitt eget liv, sin egen syndfullhet. När de egna självcentrerade motiven blir synliga ännu en gång. När jag inser att jag också är en människa som till största delen kretsar kring min egen axel. Och kanske är det därför som det är så mycket enklare och så mycket bekvämare att börja och konstatera vad andra har för brister. Jag talar väldigt mycket till mig själv. Det här att man stör sig på andras flisor. För samtidigt är det ju så att när vi någon gång vågar rikta blickarna till vårt eget liv, så inser vi ganska snart att det finns faktiskt en hel del flisor där också. Eller bjälkar, som Jesus skulle ha uttryckt. Och Paulus, denna gigant i den tidiga kyrkan, säger i kapitlet innan, när han faktiskt vågar sig på just detta, rikta blickarna till sitt eget liv, så säger han rakt och osminkat att det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och det kommer alltså från Paulus, en central gestalt i den tidiga kyrkan. Han erkänner alltså att han gör tvärt emot vad han egentligen vill. Och då kan man ju ställa sig frågan, att spelar det ingen som helst roll hur vi lever våra liv? Och i en bemärkelse så, nej, det spelar ingen roll. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Ty, vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Och det är så skönt när man ser kopplingar. Det blir så tydligt hur väl Paulus kunde sin Luther. Eller kanske tvärtom. Martin Luther, som så tydligt förkunnade rättfärdiggörelse av nåd genom tro. Det är helt omöjligt att tala om helgelse utan att tala om nåd. Och det är när vi anar det ofattbara i nåden som anden lockar oss ut att ge vårt gensvar till den Gud som gjort detta möjligt. Det är som om han kallar på oss, kom ut och lek. Där i består helgelsen. Och det här synsättet har ju av inte bara en utan flera blivit anklagat för att representera vad man säger är en billig nåd. För hur kan denna till synes helt kravlösa inställning skapa lärjungar? De kommer ju garanterat att bli försoffade. Och då är min motfråga, om man hävdar att nådeförkunnelsen står för någon slags billig nåd, har man då någonsin varit förälskad? Visa mig den nyförälskade människa som väldigt korrekt och sakligt räknar på hur man med minsta möjliga ansträngning ska få sin älskade att känna sig just älskad. Tror inte att förutsättningarna för ett långvarigt förhållande finns där. Och jag tycker inte, som man kanske ofta gör när man liknar tron vid förälskelse, att vi ska stanna vid förälskelsefasen. Utan om man också ser på den mer fördjupade kärleken, så är det fortfarande så att den andres bästa förhoppningsvis är vägledande för hur jag väljer att agera. Det kommer vi misslyckas med. Jag vet inte hur era relationer ser ut. Men jag kan se att det finns ett behov i varje fördjupad relation att ständigt och jämt få upprätta relationen gång på gång igen och påminna sig om vad det är som förenar. Parallellen att växa i kärlek till en annan människa och att växa i nåden kanske i all sin enkelhet kan illustrera lite grann av vad helgelsen handlar om. Men ska ta ett väldigt konkret och kanske banalt exempel, så finns ju en sån där sak som har funnits med, om man nu kan tala om sitt kristna liv, och det kan man väl. Jag ser livet som en helhet, men never mind. Detta att ha ett någorlunda fungerande andaktsliv, detta ständiga dåliga samvete, som jag tror mycket kanske har sin upprinnelse, om jag ser på mig själv, just i det här att läsa din bibel, bed varje dag. Och gör du inte det så har du rost i själen. Och plikten blir väldigt snabbt påmind. Men om man också har fått smaka på de här perioderna, när det snarare är behovet som är vägledande, jag inser att det är inte för att jag vill fullfölja en plikt, utan för att jag måste söka mig till Gud för att jag ska vara hel som människa. När det blir drivkraften, så är det snarare att jag behöver dig heliga ande som får bli någon slags ledmotiv i vandringen. Sen märker man ju ganska snart att det är hela tiden en balansgång. Självgodhetens fula tryne vill visa upp sig när jag kanske börjar få till det här. Att jag är rätt så bra på det här nu. Jag har fått stuk på mitt andliga liv. Jag har en andakt som bär rätt så långt. Och så kontrasteras det med otillräckligheten och känslan av misslyckande. Och där har den ignatianska traditionen haft en betydelse för mig på senare år. Detta att värdesätta de till synes tysta perioderna. Ni vet de här perioderna när det är helt stumt. Bönen är som att tala med väggen. Och den egna drivkraften är nästan neddragen på noll. Där har den traditionen lärt mig att håll ut ett tag till. Ge inte upp. Kanske är det faktiskt så att det är just genom tystnaden som Gud försöker säga någonting till dig. Dröj kvar. Och det lyckas ju inte varje gång. Men det är en viktig insikt. Dessutom, och det här blir ju riktat till er till stor del, så har jag erfarit allt starkare hur beroende jag är av andra människor. Att dela denna längtan efter en fördjupad relation med Gud. Och där finns det många av er som sitter här som har varit viktiga. Där är Johanneskyrkan en jätteviktig plats. Inte för att det här är den perfekta gemenskapen, utan för att det finns bräckliga människor, precis som jag själv, som bär på samma längtan efter att erfara den Kristus som faktiskt förenar oss så som syskon. Det är fantastiskt. Och det är också ett beroende. Och det påminns vi om vid bordet. Både om beroendet av Kristi nåd, men också av varandra. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Tänk att ännu mer söka denna Kristus. Att ännu mer få utforska detta mysterium. Detta förunderliga som stavas nåd. Att ännu mer på djupet få erfara det Paulus beskriver när han betonar att vi har inte fått en ande som gör oss till slavar så att vi måste leva i fruktan igen. Vi har fått en ande som ger döttrars och söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Ett sånt gensvar borde rimligtvis ha kraft och förvandla såväl våra enskilda liv som hela sammanhang. Ännu mer på djupet. Och jag vill avsluta med att citera ytterligare ett Paulus ord från Galaterbrevet 5:1. Där han skriver att till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Amen. Låt oss be. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du genom din död och uppståndelse har öppnat en väg som tidigare var stängd. Jag tackar dig för att vi får ta del av din rättfärdighet. Inte genom våra ansträngningar, genom att lyfta oss själva i håret. Utan genom att tacksamt ta emot. Herre Jesus Kristus, jag ber att vi ska få växa i nåden. Så att vi ännu mera naturligt och i frihet får gensvara på den kärlek som du har visat oss. Och så att vi i detta får uppleva ännu mer av den fullhet som finns i och genom dig. Vi ber så i ditt namn, Jesus Kristus. Amen.
You make beautiful things. You make beautiful things out of love. Oh, you make beautiful things. You make beautiful things. Vi ska fortsätta att fira Herrens måltid och vi ska be tillsammans. Åh, tack Herre för att du gör allting nytt. Tack att vi får komma till dig precis som vi är. Tack att du tar emot oss av bara nåd. Tack Herre för att vi den här stunden får komma in för dig Herre. Vi vill be för hela vår församling. Vi vill be för kyrkan här i Linköping. Vi vill be för våra syskon runt om i världen. Ja, tack för att det beror inte på det vi gör och att vi är bättre än någon annan. Utan du tar emot oss i din nåd. Och vi har blivit familj på grund av det. Tack Herre för din kärlek och din barmhärtighet. Och din nåd emot oss. Och Herre Jesus, du är det levande brödet som kommer ner från himlen för att ge världen liv. Och den som kommer till dig ska aldrig hungra. Och den som tror på dig ska aldrig någonsin törsta. Och himmelske fader, vi upplyfter våra hjärtan till dig. Du ensam är värd vårt lov. Tack för att vi den här stunden får förenas med alla heliga. Med den himmelska härskaran och ta del i den himmelska gudstjänsten. Och vi vill inför din tron sjunga helig, helig, helig.
Helig är Herre Sebaot. Helig, helig, helig är Herre Sebaot. Hela jorden är full av din härlighet. Hela jorden är full av din härlighet.
Lovad vare du, himmelens och jordens Herre, som har förbarmat dig över oss och utgivit din enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Sänd din ande in i våra hjärtan, så att han hos oss må tända en levande tro. Kom, helige Ande, över dessa bröd och vin. Tack för att vi i tro får ta del av Kristi kropp och blod. Den natten då Jesus blev förrådd så tog han ett bröd, bröt det, gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som offras för er. Så ofta ni äter av den, gör det till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er och för de många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av det, gör det till minne av mig. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Och Fader, vi firar denna måltid för att påminna oss om din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi bekänner oss till Kristi liv och vi proklamerar vårt beroende av dig och av våra kristna syskon. Låt oss alla genom den helige Ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Amen. Låt oss också tillsammans be den bön som Jesus själv lärde sina lärjungar att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med oss. Nu får vi hälsa varandra med Guds frid. Då är ni välkomna fram och ta del av gåvorna. Man kan antingen böja knä här eller man kan stå vid en station där och ta emot gåvorna. Man kan också uttrycka sin bön på olika sätt. Du kan lägga ner en börda i form av en sten framför korset. Böja knä där för att lämna den hos Kristus. Du kan tända ditt ljus på Kristusljuset för att han ska lysa in i den situationen du tänker på. Du kan också ge en gåva till de fattiga här i Linköping eller runt om i världen. Du kan också få personlig förbön längst ner. Är det någon mer av ledarna som vill vara med och be så får ni gärna göra det. Allt är förberett. Välkomna fram.
Kristus, Kristus. till.